Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa ett bibelställe för er och ni kan ju försöka föreställa er hur det hela såg ut. Låt oss nu ligga här i vår skam. Det är Jeremia som skriver det här. Låt oss nu ligga här i vår skam och låt vanära täcka oss. Vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herrens vår Guds röst. Hörrni, när börjar människor synda mot Gud egentligen? Alltså hur gammal är man när man börjar synda mot Gud? Någon som har något förslag? Hur gammal är man när man börjar synda mot Gud? Ja, vad tror du?
0 sekunder.
0 sekunder, ja precis. Jeremia skriver från vår ungdom, och då menar han ända från barn, från början. Så vi är syndare. Och men vid vilken ålder slutar människor synda mot Gud? Hur gammal är man när man slutar synda mot Gud? Någon som har något förslag? Ja.
Det är olika.
Är det olika?
Ja.
Ja. Vad är det med?
Olika när man dör.
Ja, när man dör. Så egentligen för oss är det, oavsett hur gamla vi är, så måste vi säga som Jeremia, ända till denna dag. Så länge vi lever så syndar vi mot Gud. Om ni tänker er att varje synd, nu var det ju inte så enkelt att vi kan räkna våra synder, för att det är, som David säger, från 0 sekunder, vi är syndare, och det är därför, och det är ju också en synd. Vi är syndare, det är också en synd. Men tänk er att varje synd är en sån här sten. Och så lägger vi varje dag alla synder i en enda hög så här. Då blir det till slut ett sånt här berg av grus och sten. Men fast vi är sådana syndare som Jeremia säger, vi ligger här i vår skam och våra synder täcker oss. Men ett sånt här berg av grus och sten av synder. Varför behöver vi inte vara oroliga och rädda på grund av att vi är syndare? Det finns en sak som gör att vi inte kan vara, vi inte behöver vara rädda fast vi har så många synder. Vad är det för något? Sina.
Ja. Jag är lite borta idag, så jag missar.
Någon som vill hjälpa Simon? Varför behöver vi ändå inte vara oroliga?
Att Jesus har tagit sin syn på sig.
Visst. Han har tagit hela det här berget på sig. Han har tagit vår synd på sig. Och han har tagit bort vår synd. Och därför Jesus skull, som vi kan lita på att vi ändå en dag ska få vara i himlen tillsammans med honom. Och där var helt fria från all synd och allt ont. Låt oss knäppa våra händer och be. Herre, vi ber om förlåtelse för alla våra synder. Ja, vi syndar på många sätt varje dag och vi behöver din förlåtelse. Tack Jesus för att du har tagit bort alla våra synder. Amen. Predikotexten idag, det är den aftonsångstext som brukar föreslås för den tionde efter trefaldighet. Och den är Hebreerbrevets tredje kapitel, så vi ska läsa från vers 12 och så den första versen i fjärde kapitlet. Så lyder Guds heliga ord. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Det heter idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla det som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte det som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hebreerbrevets författare varnar oss för avfall från tron och manar oss att hålla fast vid tron ända till slutet. Och det här är en befogad varning och uppmaning. Skriften ger exempel på många som har avfallit från tron. Så när vi läser Gamla testamentet och Gamla testamentets historia, så har vi otaliga exempel där. Från ökenvandringen. Och även sen folket erövrat landet under kungatiden. Tänk Nordriket, som gick, där hela Nordriket gick bort och drog Guds straff över sig. Eller också efter befrielsen från den babyloniska fångenskapen. Så har vi otaliga exempel genom hela Gamla testamentets historia. Och Nya testamentets har också avskräckande exempel på avfall från tro. Tänk bara på Judas, eller på Ananias och Safira, eller så som breven till församlingarna i mindre Asien visar. Vi har också erfarenhet av människor som har kommit eller tillhört oss, men som har fallit ur nåden och gått bort. Bibeln lär oss att frälsta människor, det är folk som en gång fått Guds nåd, kan falla ur nåden och gå förlorade. De kan driva ut den tron, de kan driva ut den helige ande med ohörsamhet, med motvilja, med otacksamhet och tröghet och andra synder. Och författaren till Hebreerbrevet ställer fram Israels folk under ökenvandringen som ett varnande exempel på att vi som har fått Guds nåd kan falla ur nåden. Vilka var ökenvandringens folk egentligen? Var det ett ofrälst folk som blev fört till Sinai och där Gud gav dem en massa bud och stadgar för att de genom sina gärningar nu skulle försöka bli frälsta, försöka vinna Guds nåd? Nej, det var ett frälst folk, det var ett befriat folk, det var Guds folk, och Herren var deras nådige Gud. De var föremål för hans frälsningsgärningar. Han hade räddat dem ut ur fångenskapen i Egypten. Han hade med mäktig hand fört dem genom havet och gjort så att alla deras fiender som förföljde dem gick under. Det var ett frälst folk. De hade Guds nåd. Och när Gud sen gav dem buden på Sinai, då var det ju inte för att de nu i fortsättningen med sina gärningar skulle försöka vinna Guds nåd och bli frälsta. Nej, vad sa Herren när han gav dem buden? Så här säger Herren: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. De hade redan en nådig Gud. De var redan ett frälst folk. De var befriade, de var förda ut ur träldomshuset. De var fria. Gud gav dem buden för att de, det folk som redan var frälsta, skulle veta med vilka gärningar de skulle tjäna sin nådige Gud. För att de skulle veta vilka gärningar som var välbehagliga för honom. Gud gav dem gärningar att utföra för att de genom de gärningarna skulle utöva sin tro. Och Herren, han lovade att han själv skulle vara med dem. Han skulle själv strida för dem. Han skulle föra dem in i det land som han lovat deras fäder Abraham, Isak och Jakob. Så de hade ingenting att frukta. Varken från svårigheter och umbäranden eller fiender. Herren skulle själv sörja för dem, ge dem allt vad de behövde, bevara dem och strida för dem. Men folket trodde inte på Herren. Fast Herren gjort sådana stora och mäktiga gärningar som de alla sett när de tågade genom havet. Fast han gick med dem i en pelare av eld om natten och en molnsky om dagen, och de såg det, så trodde de inte på honom. De trodde inte att Gud skulle kunna sörja för dem. De trodde inte att Gud skulle kunna strida för dem. De misströstade och de trodde att Gud hade fört dem ut i öknen för att de skulle dö där. Och när spejarna kom tillbaka och sa att Kanans land, det land som han hade lovat deras fäder, var ett land som hade stora och befästa städer och resliga krigare, ja, då blev folket förskräckt. Och då sa Herren genom sin tjänare Mose: ni ska inte bli förskräckta och inte vara rädda för dem. Herren er Gud som går framför er ska själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten inför era ögon. Och i öknen, där du såg hur Herren din Gud bar dig, som en man bär sin son, hela den väg ni vandrade tills ni kom till denna plats. Men de trodde inte på Herren. Och då svor Gud i sin vrede: inte någon av dessa män i detta onda släkte ska få se det goda land som jag med ed har lovat att ge åt era fäder. Så det var för sin otros skull som de inte fick komma in i det utlovade landet. Och den här faran att avfalla, den hotar också oss. Den befogad varning och uppmaning som Hebreerbrevets författare ger: bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Skriver han det här för att ta ifrån oss vår trosvisshet? Skriver han det här för att vi ska bli osäkra om vår eviga salighet? Nej, han vänder sig ju inte mot den trygga förtröstan och tillit som litar på att Gud är nådig och god. Han vänder sig inte mot den förtröstan som litar på att Gud förmår göra långt mer än vad vi ber om eller ens tänker. Att han ska sörja för mig och strida för mig. Att han är min frälsare som ska bevara mig. Att jag är trygg i den gode herdens hand. Det är ju inte den tron han vänder sig mot. När han vänder sig mot misstro om Guds förmåga. Misstro om Guds vilja att frälsa och bevara. Han vänder sig mot otro, mot kötslig säkerhet, självrättfärdighet och ett liv i synd. Vi ska se till att ingen av oss har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Herren Gud, han är själv livet. Det är han som har gett oss livet. Det är han som uppehåller vårt liv. Det är ingenting utan honom. Vi ska se till att ingen av oss misstror Guds vilja och förmåga att sörja för oss på allt sätt. Eller börja förtrösta på sig själv. Eller leva i synd och på det sättet avfalla från levande Gud. Levande Gud, den levande Guden, finns ingen annan. Det är han som har gett oss det kroppsliga livet. Det är han som uppehåller oss varje dag. Utan honom skulle inte vårt hjärta slå ett enda slag. Utan honom skulle vi inte dra ett enda andetag. Det är i honom vi lever och är till. Och på samma sätt som det är han som har gett oss det kroppsliga livet, så är det också han som föder oss på nytt och ger oss andligt liv. Och det är också han som uppehåller och bevarar oss till evigt liv. Så vi ska inte misstro Guds vilja eller förmåga. Det var ju den otrosynden som Israels barn begick i öknen. Och det var för sin otros skull som de inte fick komma in i det utlovade landet. Och vi ska inte heller bli självsäkra och börja tro på vår egen förmåga och tänka, jag kan nog bli kvar i tron. Jag kan nog förbli i tron. Andra får gå bort. Om en andra förnekar, så ska jag aldrig förneka dig. Ni känner igen det. Det var ju Petrus som gav sig hän åt en sån självsäkerhet och förtröstan på egen förmåga. Och han gick övermodigt rakt in i faran och han utsatte sig för frestelse, fast Jesus hade gett honom en uppgift: be att ni inte kommer i frestelse. Och det han skulle göra. Och det här, det slutar just i avfall och förnekelse, därför att han litar på sin egen styrka. Och när vi litar på vår egen styrka, det är då vi är svaga. Men när vi misströstar om vår egen förmåga och sätter vår tillit till levande Gud, han som ger, han som uppehåller och bevarar allt liv, ja, då är vi starka. Gud är vår starkhet. Herren säger ju på ett ställe: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och vi ska heller inte leva i synd och tänka, den här lilla synden kan nog inte skada mig. Jag ska nog förbli i tron fast jag behåller den här lilla synden. Nej, medveten synd, vad den än heter, leder sig skeppsbrott i tron. Medveten synd, vad är det annat än att trotsa och håna levande Gud? Hebreerbrevets författare ställer fram ökenvandringens folk som ett varnande exempel på otro och avfall. Och visar att samma fara hotar oss. Han visar oss på farorna för att vi ska fly till honom som vill och förmår uppehålla och bevara oss. Så när vi ser farorna, då ska vi inte tänka vi ska klara oss och börja lita på vår egen kraft. Utan vi ska sätta vår tillit till Gud som är vår tillflykt. Han är vår borg. Men förnuftet tänker annorlunda om saken. När förnuftet tänker på saken, då resonerar vårt förnuft så här. Om vi själva är orsak till att vi går förlorade. Om vi själva är orsak till att vi blir utestängda och inte får komma in. Ja, då måste det väl innebära att vi också själva är orsak till att vi blir bevarade. Hur? Alltså, hur än förnuftet resonerar när det gäller andliga ting, så kommer förnuftet till en och samma slutsats. Och den är inte alls överraskande. Förnuftet kommer alltid fram till samma slutsats. Att det hänger på oss att vi blir frälsta. Vi själva är orsak till frälsningen. Och det förnuftet Om det får råda så förleder förnuftet oss till en förtröstan på egen kraft, egen förmåga, så att resultatet blir självrättfärdighet. Men falsk förtröstan, Gud ensam bevarar oss. Om vi avfaller, så är det sant, då är vi själva skuld till det. Men att vi blir bevarade har vi Gud ensam att tacka för. Och på samma sätt som det är Gud som har gett oss det kroppsliga livet och uppehåller vårt kroppsliga liv, så är det han ensam som har gett oss det andliga livet och uppehåller och bevarar det andliga livet. Och liksom han uppehåller vårt kroppsliga liv genom yttre medel. Alltså, vi lär oss i katekesen att han ger oss goda samhällsförhållanden, han ger oss bra väderlek, god skörd. Han ger oss mat och dryck och kläder och hus och hem och allt vad vi behöver för vårt liv. Genom de medlen så uppehåller han vårt liv och sörjer för oss. På samma sätt uppehåller han vårt andliga liv. Han uppehåller tron genom medel. Men då är medlen evangeliet i ord och sakrament. Det är genom evangelium som han har tänt tron i våra hjärtan, och det är genom sitt ord som han uppehåller och bevarar tron i våra hjärtan. Och Hebreerbrevets författare manar oss därför att, som Paulus skriver på ett ställe, att låt ordet rikligt bo hos er eller bland er. För Hebreerbrevets författare uppmanar oss: uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag. Det är vår uppgift. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Och det här är alla kristnas kallelse. Alltså att uppmuntra, att förkunna Guds ord, att förmana med Guds ord, att förkunna Guds ord för sina trossyskon. Så Gud har lagt sitt ord i de kristnas mun, och det är ett kraftigt vapen för att stå emot djävulen och syndens makt att bedra. Guds ord är mäktigt. Tänk bara på hur Jesus övervann djävulen när Jesus frestades i öknen. Han övervann honom med ett ord ur skriften, och djävulen var tvungen att lämna honom. Eller som vi sjunger i en av våra lutherska psalmer: ett ord kan honom fälla. Så mot Guds ord förmår inte djävulen någonting. Och det är det ordet som ger ger näring till våra själar och bevarar oss i tron. Och därför är det ju egentligen en mycket viktig och den hög och ansvarsfull uppgift som vi har fått när Gud säger så här: uppmuntra varandra varje dag, så länge det heter idag. Eller som Paulus skriver i Kolosserbrevet: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner, andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och den här tjänsten att uppmuntra, att undervisa, att förmana varandra med Guds ord, den ska vi utöva varje dag, dag efter dag, så länge det heter idag. Och så länge det heter idag, om vi får höra Guds röst, och den får vi ju höra genom våra trossyskon, så ska vi inte förhärda våra hjärtan. Så länge det heter idag, så vill han att vi ska tro hans ord och lita på hans löften. Och vi vet ju inte hur länge det heter idag för oss. Vi vet ju inte när den här tiden av nåd tar slut. Och så ska vi också veta att stå emot Guds ord, ohörsamhet, det leder till förhärdelse. Och förhärdelsen kan bli oåterkallelig. Synden är närvarande varje dag i många bedrägliga, i många lockande och behagliga skepnader. Men vi ska veta att det här bedrägliga synden är en makt att bedra, makt som bedrar. Och därför ska vi passa oss så att vi inte blir likgiltiga för Guds ord. Det heter ju idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärta. Än en gång varnar författaren för avfall och skriver: ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Så genom tron så är vi Kristi vänner. Och den tron ska vi inte överge. Vi ska inte överge den och börja lita på vår egen förmåga. Vi ska inte överge den och börja leva ett liv i synd. Så fort förnuftet hör att vi ska hålla fast, så fort förnuftet börjar tänka på den här uppmaningen att vi ska hålla fast vid vår första tillförsikt, så börjar ju förnuftet resonera på sitt sätt. Och ni vet ju att förnuftet bara kommer fram till en enda slutsats. Då börjar förnuftet vill leda oss, det vårt förmörkade förnuft vill leda oss till att börja lita på våra egna krafter. Och det resonerar så här: om vi själva är skuld till att tron går förlorad, så måste det väl innebära att vi också själva kan hålla fast vid tron. Och om vi kan driva ut tron med onda gärningar, ja, då måste det väl innebära att vi kan bevara tron med goda gärningar. Ja, på det sättet fortsätter vårt förmörkade förnuft att resonera och förleda oss till förtröstan på egna krafter eller självrättfärdighet. Nej, vi måste säga att skulle det bero på oss, skulle det bero på min kraft att jag blev bevarad och slutligt salig, då skulle jag gå förlorad. Skulle det bero på oss och vår kraft och vår förmåga att vi blev bevarade och slutligt saliga, då skulle vi alla gå under. Kraften att hålla fast vid tro, kraften att bli bevarad, finns inte hos oss och finns inte i våra gärningar, utan finns hos Kristus, som har gjort oss till sina vänner genom tro. Det heter ju på ett ställe: han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och när är Kristi Jesu dag? Det är ju hans återkomst. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Vad innebär det? Ja, det innebär att vi blir bevarade på samma sätt som vi en gång blev omvända. Det är han och inte vi själva som har börjat ett gott verk i oss. Det är han, inte vi själva, som ska fullborda det in till Kristi dag. Det är Gud som omvänder oss och ger oss tro. Och det är också Gud som bevarar oss till evigt liv. Och våra konfirmander har lärt sig att det här att bevara, det är en uppgift som särskilt tillskrivs den helige ande. Jag tror att den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Om det är Gud som bevarar oss, då kan vi vara helt trygga. Då kan vi vara trosvissa, för vi vet hur det ska sluta. Vår frälsning ligger tryggt i hans hand, och Jesus säger på ett ställe: ingen ska rycka dem ur min hand. Och så till sist ska vi också säga något om de sista verserna, alltså den sista versen i tredje kapitlet och den första i fjärde. Det skriver Hebreerbrevets författare: vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Lägg märke till att den här versen också är evangelium. Det är egentligen ett glatt budskap det här. För det står inte: vi ser alltså att det var för deras många synder, det här berget av synder, som de inte kunde komma in. Det står inte så. Nej, orsaken till fördömelsen är otron. Det var för sin otros skull som de inte kunde komma in i det utlovade landet. Och det var alltså inte deras, det var inte deras synder som stängde dem ute. Och på precis samma sätt är det med oss. Syndens skuld är betald och förlåten. Syndens makt är bruten. Helvetet är besegrat. Kristus har befriat oss. Han har befriat oss ur träldomshuset. Det finns ingenting kvar för oss att göra när det gäller frälsning och salighet, utom att tro hans löfte om frälsning, om liv och salighet. Och därför avslutar Hebreerbrevets författare: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har sänt ut ditt nådiga evangelium i hela världen för att göra människor till dina lärjungar. Och vi tackar dig för att du låtit ditt ord komma också till oss. Lär oss att ta vara på det och med ditt ord uppmuntra och förmana varandra så att otron och synden inte lurar oss. Gör vår tro stark genom ditt ord och bevara oss i tron hela vårt liv. Amen.